Vi sjöng i den här sången, ditt blod har öppnat vägen in i Guds härlighet. Och en av de saker som vi längtar efter, jag tror att en sak som alla människor egentligen liksom längtar efter, det är Guds härlighet. Och det är liksom först där i hans härlighet som vi egentligen blir mättade. Vad jag menar med Guds härlighet när jag nu säger det så här, det jag tror att jag menar en närvaro av Jesus, en närvaro av den helige ande mitt ibland oss. Liksom du bara kommer in och andas att här är Gud. Och där liksom mättas människan. Det står ju om den första människan. Jag förstår att den första människan var iklädd Guds härlighet. Och hon har aldrig kunnat glömma. Det liksom det finns, vi talar om våra gener. Och jag tänkte säga någonting som jag aldrig har sagt. Du har någonting i dina gener. Vet du vad det är? Du kommer ihåg hans härlighet. Människan kommer ihåg Guds härlighet. Guds närvaro över sitt liv och i sitt liv. Och människan söker och jagar nya saker, nya saker, nya saker. Och egentligen, hon vet inte vad hon söker. Hon söker närvaron av Gud. David, kung David alltså. Han var ju smord av Gud. Han alltså, med det menar jag, om du är ovan i kyrkor så kanske du funderar, vad menar du att smord? Alltså, det att den helige ande verkar liksom i gåvor i hans liv. När han var kung och när han spelade, när han sjöng olika saker, så verkar liksom den helige ande med gåvor i honom. Han fick en speciell vishet, en speciell kraft och på det här sättet. Så han upplevde liksom i sitt liv när han tjänade hur den helige ande flödade genom honom. Och ändå, då tycker man säga, ja men då är du väl liksom, du har ju det då. Men ändå, vet ni vad David längtar efter? Han längtar efter Guds härlighet. Alltså just den här upplevelsen av jag mättas och liksom jag bara får andas in hans närvaro i mitt liv. Jag tror att det är någonting som vi kommer att få uppleva starkare och starkare. Mm. David, jag har skrivit upp någonstans här i psalm 27 och 4. Psalm 27 och 4. Och nu har jag gett ett löfte här åt Barbro att jag ska ta det lugnt när jag läser Bibeln. Då ska jag försöka hålla det åtminstone i början. Psalm 27, 4. Ett har jag begärt av Herren, och det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. Oj, oj. Alltså det här, förstår du, just det här att du kommer hit idag, det är liksom det största. Va? Ett har jag begärt. Liksom det fanns någonting som hade en högre prioritet i Davids liv än någonting annat. Och det var att han skulle få bo i Herrens hus i alla sina livsdagar. Varför det? För att få se Herrens ljuvlighet och betrakta hans stämpel. Så det fanns liksom den här närvaron och härligheten som David bara längtade efter. Det var inte liksom samma sak riktigt som det här att gåvorna flöda i hans liv och så vidare, utan också den här miljön, också den här atmosfären, den liksom, det var den han längtade efter, det var den han hungrade efter. I psalm 63 är ju en speciell psalm, och jag vet att jag har talat om den någon gång tidigare här, men låt mig ju ändå få nämna det. Gabriel, han talar här inledningsvis att han vet inte hur vår vecka har varit. Och det är ju så, våra veckor kan se väldigt olika ut. Och kung Davids vecka, den var åtminstone väldigt, väldigt tuff när han skrev den 63:e psalmen. En av hans svåraste, tuffaste veckor överhuvudtaget. Han hade fått lämna Jerusalem, han hade fått abdikera som kung. Han flydde för sitt liv ut i öknen. Han visste inte liksom hur hela hans liv skulle sluta. Det är då han också säger de här orden: din nåd är bättre än liv. Och det var liksom, det var inte bara en vacker sång, utan han faktiskt, det var liksom på riktigt. Han visste inte när huvudet skulle falla. Men då skriver han psalm 63, och det kan ju vara bra att veta i vilken, liksom, vilken miljö han skriver den psalmen. Och han säger att min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Den här översättningen är väl, eller den här, jag tycker det är kanske inte det bästa i King James. Liksom är det sagt på ett annat sätt, att han liksom ungefär att liksom han längtar att få se Guds makt och härlighet så som han har sett den i Guds tempel. Och det är klart, han var ju inte i templet om han var ute i öknen. Men liksom, han bar med minnet av Guds härlighet, av Guds närvaro. Han var stämplad av Guds närvaro. Och när hans liksom svåra stund är och han vandrar där i öknen och bara tårarna rinner, då bara längtar han efter hans Guds närvaro. Tänk att det är styrka, det är mat för våra själar. Det är liksom kraft. Och det kan hända att du någon gång går hem från mötet och så frågar dem: nå, vad sa han? Och så säger: ja, vad månne han riktigt sa? Och du tänkte liksom, det där var ju ett riktigt misslyckande. Men det behöver det inte vara. För du kanske bara satt där och andades in en atmosfär av Guds närvaro. Och i den atmosfären av Guds närvaro så fick du ny kraft. Du fick nytt mod. Du fick nytt hopp. Och du bara kände: jag orkar igen leva, jag orkar igen vara med, jag orkar igen be och kämpa. Fast du kanske var så trött eller disträ eller någonting, så du liksom inte riktigt minns de där bibelordena som han sa. Men närvaron rörde vid dig, halleluja. Och vi bara välkomnar den helige ande som liksom bara kan bara mätta oss. Så bara sitt där och slappna av. Jag ställer inga krav på dig. Du får bara njuta i den helige andes närvaro och bara säga: jag dricker av dig, jag tar in av dig, jag öppnar mig för dig. Om det är det enda du orkar, gör det då. Och bara låt den helige andes närvaro, låt den härligheten finnas i ditt liv. Jag tänkte på det också när vi, eller jag har tänkt på det tidigare, men jag tänkte också nu när vi firar nattvarden och vi dela brödet och bägaren tillsammans. Och vi ska inte göra det en gång till, men det var bara ett ord jag liksom sökte fram här innan vi gjorde det. Jag ska bara läsa det ändå. Det var ett fint ord du läste, Stanley. Jag ska läsa bara ett ord som står i kapitlet innan. 10, alltså första Korinthierbrevet 10. Där står det i 16 versen: välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Och brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Jag kan bara stanna där. Gemenskap med Kristi kropp. Det här är en helt underbar sak. Att vi får uppleva gemenskap med varandra. Men vi får också uppleva gemenskap med Kristi kropp. Vi får uppleva att vi införlivas i Kristus. Du är i Kristus och Kristus är i dig. Vi kan se vad det står i följande kapitel, första Korinthierbrevet 12. Där står det i 12 versen: du liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Man skulle ha trott att han skulle ha skrivit så här, att Du liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp, så det också med församlingen. Skulle han inte borde säga så? Han säger inte så. Han säger, så är det med Kristus. Tänk att du har blivit förenad med honom. Jag brukar säga på riktigt. Det här är inte bara någon vacker bild. Det här är liksom inte bara någonting som vi liksom säger för att förstå det. Utan på riktigt så har du blivit förenad med honom. Och han har blivit förenad med dig. Och det här liksom illustreras ju så fantastiskt när vi äter det där brödet, dricker den där bägaren. Det blir ju en, visst, det blir en del av oss. Halleluja. Och så är det också med Jesus. Att du tror inte bara på Jesus. Och du ber inte bara till Jesus. Utan det som har hänt, det är att Jesus har liksom kommit in i ditt liv. Han bor i dig. En bild som jag brukar använda kommer för mig. Alltså det som har hänt, och det är det att om det här är du och det här är Jesus. Vet du vad som har hänt? Det här, så här har det hänt. Det är det här som har hänt. Det var någon sibba pojke som var i skriftskolan. Har ni hört om honom? Man frågade av honom, jag tror det var prästen som frågade, att varför ska man knäppa händerna när man ber? Och så svarar han, nå, det är för att, man inte ska, för att de inte ska syssla med något annat. Men det där, det är säkert bra också det. Men det som alltså har hänt, det är att det här är du och det här är Jesus. Och ni har förenats på det här viset. Det här är de goda nyheterna. Och nu borde jag egentligen be Stefan komma upp hit och hålla en lite föredrag om hur man bygger. För det kan han, men det där, han får ju hjälpa mig sen om det förfarar fel. Men det där, du vet, liksom om du bygger en grund, ska vi säga något, vi ska bygga en grund. Vi ska bygga det här, vi ska bygga den här kyrkan, vi bygger en grund. Då ska man ju liksom, de säger att de ska gjuta. Så har de gjutan talk och de har. Men ni vet att skulle man bara ha det där cementen, vad det heter väl så. Han nickar så där halvt. Bra. Skulle man bara ha den där cementen, så vet ni att det skulle nog bli, antagligen skulle det liksom gå sönder, det skulle spricka, den skulle inte orka bära det här. Utan vad man gör, det är att man sänker eller sätter, man liksom före man börjar gjuta, så har man någonting som kallas armeringsjärn dit in. Är vi överens? Ja. Och det där armeringsjärnena som finns in där, du ser inte dem. Men det är det som ger styrkan. Det är det som ger kraften. Det är det som gör att det inte går sönder. Och vet du vad som är armeringsjärnet i ditt liv? Det är Jesus. Det här är du. Och det här är armeringsjärnet. Det här är du och det här är Jesus. Och ni förenas ihop. Och det betyder inte att du slutar leva. Det betyder inte någonting sånt. Utan det bara betyder att han är styrkan i ditt liv. Han är kraften i ditt liv. Han är förmågan i ditt liv. Halleluja. Jesaja 41. Ska vi titta på. Tycker om det här ordet. Vers 13, Jesaja 41. Ty jag är Herren din Gud som fattar din högra hand. Som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Frukta därför inte, du mask Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren, Israels helige är din återlösare. Se, jag gör dig till en ny tröskvagn. Med skarpa taggar, det ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar. Du ska kasta dem med kastskåvel och vinden ska föra dem bort och stormen skingra dem. Men själv ska du fröjda dig i Herren, jubla över Israels helige. Den här liksom bilden, för det här är ju en bild som Gud använder här. Den här bilden av att Israel kände sig som en mask. Har du känt dig som en mask? Knappast. Men som ett äppelskrutt har du någon gång känt dig. Och nu talar Gud till Israel och han säger inte att de är någonting annat än en mask. Men han säger, frukta inte. Jag gör dig. Han gör alltså masken till någonting annat. Han gör masken till en tröskvagn. Är det möjligt? Det verkar ganska omöjligt att en mask kan bli en tröskvagn. Men det var det som det löfte som Gud ger till Israel. Och jag förstår att genom tron så är vi också en del i Israel. Att om du känner att du är en mask, om du känner att du är ingenting, om du känner att du duger till ingenting, så kommer Gud till dig idag och så säger han, frukta inte. Vi gör så här. Och så gör jag dig, genom att jag kommer in i ditt liv, så gör jag dig till en tröskvagn. Det händer någonting i ditt liv. Det blir någonting annat över dig. Och det här är någonting som är helt fantastiskt. Det står i Jesaja, Sakaria 4, så står det att kanske vi kan citera det, vi måste inte direkt slå upp det. Där står det att inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vilket du är, än är du berg som reser dig upp mot Zerubabel, så ska du ändå förvandlas till jämn mark. Ta det ännu en gång. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och vilket du än är, du berg som reser dig upp mot Zerubabel, så ska du ändå förvandlas till jämn mark. Det finns en annan översättning och den är ju nästan lika, men det är väl ungefär att kommatecken har flyttats. Och den säger så här, inför Zerubabel ska du ändå förvandlas till jämn mark. Och det finns en viss skillnad. Alltså du kan tänka att bergena, de ska bara förvandlas till jämn mark. Okej? Okay? Och det kan vara rätt. Men med den här andra liksom översättningen som sätter komma på ett annat ställe, den säger att inför Zerubabel ska de förvandlas till jämn mark. Alltså inför dig ska de förvandlas. De ska inte bara förvandlas i allmänhet. Utan den Gud som förenar sig med dig och gör en mask till en tröskvagn. Så att inte Gud, utan så att du ska tröska. Och ibland, och det är också rätt, men jag vill ha en annan betoning här en liten stund. Och det är det att ibland så tänker vi att det är någonting som bara kommer att hända, att bergena kommer att flyttas. Men det finns bibelord som säger att genom att Gud rör vid dig, genom att Gud blir en del av dig, så kommer du att börja äta berg. Förstår du? Alltså det är inför dig som bergena ska krossas. Läs hur det står där. Inför Zerubabel, inför dig ska det förvandlas till jämn mark. Gud kommer in i dig. Gud bor i dig. Och det betyder att du genom den helige ande får nåd att resa på dig. Masken blir en tröskvagn. Fantastiskt. Masken blir en tröskvagn. Och bergena förvandlas inte bara i allmänhet. De förvandlas inför dig. Därför att du är en bärare av Gud. Du är en bärare av Guds ande och den helige ande. Vet du vad det står i första Korinthierbrevet 1 och vad jag nu hittade? Men 16, 17, första Korinthierbrevet 6 och jag tror det är 17 versen. Det står ungefär så här: den som håller sig till Herren blir en ande med honom. Den som håller sig till Herren blir en ande med honom. En del menar att det inte alls så lätt för bibelöversättarna att veta om det ska vara ett stort eller litet a när de översätter ande. Det är möjligt att det är sant, att det inte är så enkelt. Därför att det som händer när du blir född på nytt, det är att hans ande förenar sig med din ande och ni blir en ande. Halleluja! Går du hem och läser Efeserbrevets femte kapitel, så ska du titta att där talar Bibeln om äktenskapet och att de två blir ett. Och så säger han: detta är en hemlighet, säger han. Jag menar Kristus och församlingen. Kristus och församlingen, de blir ett. Det står om Johannes att han växte upp och blev starkare i anden. Han var inte, jag tror ni känner mig så pass mycket så ni inte missförstår mig. Men alltid om man pratar nya människor kan någon säga, han är emot det där. När jag säger så här, Johannes döparen, han var inte bara karismatisk. Utan det som hände i Johannes liv, det var att det kom en styrka in i hans liv. En styrka in i hans ande som gjorde att han kunde bli en bärare av det som Gud ville göra. Du vet, nu ska jag inte hålla på så länge till, fast det är trevligt att prata. Nej, men alltså, titta på Apostlagärningarnas andra kapitel. Pingstdagen. Den börjar med att det andliga ledarskapet blir upprättat efter krisen med Judas. Och allt som, när Gud vill göra någonting så måste han få upprätta det andliga ledarskapet. Det andra som hände i pingstdagen, eller före pingsten, det var att man var i bön. Man hade lärt sig att be, man hade liksom visste att hålla ut i bön. Det tredje som hände, det var att anden föll. Och Guds liksom folk blev uppfyllda av den helige ande och började tala i nya tungomål och så vidare. Vet ni vad det fjärde var? Det var att då trädde Petrus fram jämte de elva. Förstår ni? Nu handlar det inte om bara om karismatik. Nu handlar det inte bara om en smörjelse över ett liv. Nu handlar det om människor som är förenade med Gud och har en resning som gör att de är redo att bära det som Gud vill göra. Pingstdagen hade ju kunnat sluta med andeutgjutelse. Och vi skulle fira pingstdagen fortfarande som dagen när anden föll Jerusalem på övre salen. Och vi skulle alla säga halleluja. Och jag menar, det var det värt att säga. Men pingstdagen slutade inte, och pingstdagen blev inte bara en inom karismatisk verksamhet i en församling där man upplevde den helige ande och var saliga tillsammans. Utan det blev någonting mer. Det blev 3000 människor omvända också. Och det var väl inte dåligt. Alltså det blev en frukt av karismatiken. Det blev en frukt av att andens flöde föll. Och det var att det fanns människor som hade upplevt en förening med honom. Armeringsgärde i sin ande. Och de var redo att träda fram. De var redo att bära någonting som Gud ville göra. Förstår du skillnaden här? Du ska vara och du kan vara karismatiker. Och vi behöver sådana. Gud ge oss fler, hoppas jag. Men å andra sidan så behöver det också finnas människor som har alltså en resning i sin ande. Som är så liksom förenade med honom så de kan bära det som Gud gör. Simpson, han var bara karismatiker. Och hans liv blev egentligen ganska tragiskt. Hur mäktig och smord han än var. Men Daniel, han var, tänk på Daniel. Han har drömmar. Han har visioner. Han talar med änglar, om vi säger så. Vill du lära dig ett starkt böneliv, så är det Daniel som lär oss. Men på samma gång så finns en styrka i hans ande som gör att han inte vill orena sig. Alltså det fanns en dubbelsida av den helige ande i hans liv. Han upplevde liksom den helige ande starkt i sitt liv. Men på samma gång så upplevde han också en förening med den helige ande. Nu ska jag strax avsluta här. Men jag vill ändå liksom bara lyfta fram det här. Gud bor i dig. Kristendomen, vad är det? Det är Jesus i oss. Det är det handlar om. Kristendomen, det handlar inte om att du och jag försöker leva som kristna. Att du och jag tar på dig 100 olika bud och regler som vi ska försöka hålla. Om vi tittar och läser Kolosserbrevet, så ska du göra det om du orkar när du kommer hem. Så ska du se att det fanns liksom alltid den där frestelsen att tro att kristendomen, det är våra försök och vad vi ska kunna och vad vi ska klara av. Men Paulus, han återvänder ständigt liksom till samma tema. Vad är det att vara kristen? Det är att Jesus bor i oss. Det är att Jesus finns i dig. Det är att han är ditt liv. Jesus är ditt liv. Och det är inte bara någonting som du tror på, utan han är liksom kopplad med dig. Han är förenad med dig och han lever med dig och han lever i dig och genom dig. Amen. Nu ska jag stanna här. Jag kommer tillbaks i mars. Halleluja.